ber att få hälsa alla mycket välkomna till vår gudstjänst i Markuskyrkan på Kristi förklaringsdag som vi firar denna söndag i vår kyrka. Psalmerna, de tre första hämtar vi ut i skallbok och de andra två har vi i pärmen. Så vi församlade i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Till den som fruktar hans ord. Han hör de ångerfulla suckar och vänder sig till deras bön. Låt oss därför bekänna vår synd inför Herren och be om nåd och förlåtelse.
Kärleksfulla Fader i himmel, jag är helt och hållet syndig ända från födelsen.
Jag har syndat mot dig på otaliga sätt och jag förtjänar inte att kallas ditt barn. Men jag förtröstar på Jesus, min frälsare, och ber dig. Förbarma dig över mig enligt din gränslösa kärlek. Rena mig från min synd och ta bort min skuld.
Sin död har han betalat din och hela världens syndaskuld. Tror du detta?
Ja, jag tror.
På grund av vår frälsares Jesu Kristi löfte förlåter jag dig alla dina synder. Var förvisad om att vi är Guds kära barn och avtagare till det eviga livet. Gå i frid, Herren var med dig.
Amen.
Låt oss tacka Herren för förlåtelse och frid. Vi får skåda din härlighet i himmelen genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Som gammaltestamentlig läsning läser vi idag ur andra Moseboks tredje kapitel. Det var den första versen. Mose vallade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång drev han fåren bortom öknen och kom till Guds berg i Horeb. Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom i eldsvåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann av elden utan att busken brann upp. Då tänkte Mose, jag måste gå dit och betrakta den underbara synen och se varför busken inte brinner upp. När Herren såg att han gick för att se efter, ropade Gud till honom ur busken. Mose, Mose. Han svarade, här är jag. Då sa Gud, kom inte hit. Ta av dig skorna, för platsen där du står är helig mark. Och han sa, jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet. Han vädrade för att se på Gud. Amen.
Thank you.
Episteltexten på Kristi förklaringsdag är hämtad från andra Korinthierbrevets tredje kapitel, finns på sidan 359 och det är verserna 12 till och med 18. När vi har ett sådant hopp går vi helt öppet till vägar och gör inte som Mose, han som hängde slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Men deras sinnen är förstockade. Än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses. Och den tas inte bort först i Kristus försvinner. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. Men när helst någon omvänder sig till Herren tar slöjan bort. Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Och vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden, anden. Skriver evangelisten Matteus i det 17 kapitlet, verserna 1-8, och finns på sidan 42. Den heliga orden lyder så i vår Herres och Frälsares namn. Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlade sig för dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig för dem och de samtalade med honom. Petrus sa till Jesus: Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dig och en röst ur molnet sa: Den är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde det föll ner på sin ansikte och greps av stor fruktan. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: Stig upp och var inte förskräckta. Och när de såg upp såg de ingen utom Jesus. Amen. Så lyder det heliga evangeliet.
Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till helvetet, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, de heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen.
Thank you. Låt oss be. Vi tackar dig för att vi ännu en gång får samlas i ditt rum. Att vi får samlas till att höra ditt heliga och dyrbara ord. Herre, vi ber att du öppnar våra hjärtan och sinnen så att vi kan ta emot den undervisning som du ger oss ifrån de heliga skrifterna. Så ber vi i vår Herres och Frälsares namn. Amen. Ja, vår predikotext, den finns idag på sidan 43. Det är Matteus evangeliets 17 kapitel och det är verserna 9 till 13 som lyder så i vår Herres och Frälsares namn. På väg ner från berget befallde Jesus dem: tala inte om för någon vad ni har sett förrän människosonen är uppstånd från de döda. Lärjungarna frågade honom: varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma? Han svarade: Elia ska komma och upprätta allt. Men jag säger er, Elia har redan kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom alldeles som de ville. På samma sätt ska också människosonen få lida genom dem. Då förstod lärjungarna att han hade talat till dem om Johannes döparen. Amen. Dig vare lov och ära, Guds son i evighet. Låt denna text få bära oss bud om salighet. Förklaringsberget låter oss Kristi gudom se. På Golgata förlåter han alla syndare. Amen. Det var cirka 3 miljarder människor som bevittnade invigningsceremonin i Sotji när olympiska spelen öppnades. Vid Guds stora öppningsceremoni, då han skapade himlarna och jord, hela universum, allt vad synligt och osynligt är, då var det inte en enda som bevittnade det. Eller när Gud tog sin boning ibland oss, när han blev människa i Betlehem, då var det endast ett fåtal som bevittnade detta under. Eller när han uppsteg ur graven, då var det också bara några få som bevittnade det. Men när Gud låter något mäktigt och stort ske, så är det ofta i stillhet och avskildhet. Den här berättelsen som vi har läst idag är mycket mäktig. Predikotexten är ju en fortsättning på det vi läste som evangelietext tidigare. Evangelisten Lukas, som också skildrar den här händelsen, han berättar att Mose och Elia samtalade med Jesus om hans förestående bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. 2 av de största personligheterna från det gamla testamentet är också närvarande med Jesus. Det är Mose och det är Elia. Och Mose berättar skriften att han dog 120 år gammal och att Gud själv begravde honom och att ingen fått veta var hans grav finns. Och Elias grav har heller aldrig upptäckts, av den enkla anledningen att han for direkt till himlen. Det heter om honom: medan de gick och samtalade så kom det en vagn av eld med hästar. En vagn av eld med hästar och vind och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen. Dessa 2 män, Mose och Elia, är det som samtalar med Jesus. På väg ner för berget så befallde alltså Jesus de 3 lärjungarna som hade sett och hört vad som hände att inte berätta detta för någon. Inte förrän efter Jesus hade uppstått. Man kan ju undra varför igen. Hade det inte varit allra bästa att lärjungarna hade berättat vilken fantastisk händelse de hade fått vara med om? Borde inte alla människor ha fått höra talas om detta? Hur vår vän Jesus blev förvandlad inför våra ögon? Nej, det var inte dags ännu. Jesus skulle först uppstå från de döda. Och när vi läser om hur Petrus reagerade inför vad han såg, så kanske vi förstår att det var nog inte så lämpligt att börja tala om det här. Petrus hade inte fått någon distans till vad han hade sett. Guds rike är inte något som kan ses med ögonen. Lärjungarna trodde fortfarande på idén att Jesus var den som skulle upprätta staten Israel. De hade ännu inte förstått att den rätte Messias måste lida och dö. En berättelse från de tre lärjungarna om den här händelsen skulle bara ytterligare ha gett näring åt tanken att Jesus var en jordisk härskare. Men efter att människosonen, som Jesus här själv kallar sig, hade uppstått från de döda, då var det dags att berätta. Då skulle världen få veta vad som hade hänt på det heliga berget. Några dagar före den här händelsen så hade Petrus avgivit en fantastisk bekännelse. Vid Cesarea Filippi hade Jesus frågat sina lärjungar: vem säger folket att jag är? Hur går ryktena om mig? Ja, en del hade först sagt han var Elia. En del att han var Johannes Löparen. Andra sa Jeremia eller någon annan av profeterna. Det var alltså den allmänna uppfattningen. Och på Jesu direkta fråga till lärjungarna: men ni då? Vem säger ni? Vem menar ni att jag är? Då trädde Petrus fram som talesman. Och så säger han: du är Messias, den levande Gudens son. Ja, händelsen på förklaringsberget, det var en bekräftelse av vad Petrus hade bekänt. Nu fick de tre med vara med på berget och se Jesu härlighet. Och de fick också höra den himmelska röstens vittnesbörd om honom: den är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Det var en mäktig bekräftelse på Petri bekännelse som den treenige guden gav på berget. Fadern talade, sonen förhärligades och anden sänkte sig som ett moln över det. Men det var bara en kort stund som de tre lärjungarna fick se en skymt av Jesu härlighet. Men ändå så lägger Petrus stor vikt vid denna händelse. I ett av sina brev så skriver han: det var inte några slututstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittne till hans majestät. Ty han blev av Gud Fadern ära och förhärliga när en röst kom till honom från den upphöjda härligheten: denne är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Det var en viktig händelse, och det var en verklig händelse som Petrus berättar. Efter att Jesus har befallt lärjungarna att tiga om vad de hade varit med om, så ställer de plötsligt frågan: varför säger då de skriftlärda att Elias först måste komma? Ja, enligt profeten Malaki så skulle Gud sända Elia innan Herrens dag skulle komma. Det kan vi läsa om i profeten Malakis fjärde kapitel. Men Jesus han säger: Elias ska komma och återupprätta allt. Men jag säger er, Elia har redan kommit. Och de kände honom inte, utan gjorde med honom som de ville. På samma sätt ska också människosonen få lida genom det. Då förstod lärjungarna, står det, att han hade talat till dem om Johannes döparen. Det var inte första gången som Jesus hade avslöjat att Johannes döparen verkligen var den kommande Elias. Redan i det 11:e kapitlet så kan vi läsa om att Jesus säger att Johannes var den Elia som skulle komma. Och har ni tänkt på det att när Zacharias, Johannes döparens far, fick beskedet av Herrens ängel att han skulle få en son, så säger ängeln om Johannes: och många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud, ty han ska gå framför honom i Elias ande och kraft. Förstår ni Lukas 1? Händelsen på förklaringsberget är mycket viktig. Den ser vi bland annat av att den är skildrad av tre evangelister och aposteln Petrus. Och dessutom så inleder Johannes sitt första brev med att hänvisa till vad han hade varit med om vid detta tillfälle. Men berätta inte för någon vad ni har sett, sa Jesus till lärjungarna. Inte förrän människosonen har uppstått från de döda. Människosonen är uppstånden från de döda. Nu gäller inte berättarförbudet längre. Inget ska längre hindra vittnesbördet om Jesus. Inget stora rådet, inga andra judiska ledare, inga påvar, inga biskopar eller ärkebiskop. Vi vet sanningen. Jesus är den levande Gudens son, ja, Gud själv. Han har stigit ner från himlen till oss för att frälsa oss från mörkrets vänder. Denna sanning känner vi, och denna sanning har vi att berätta. Vad som förut skulle bevaras som en hemlighet av de tre lärjungarna, det ska nu förkunnas över hela världen. Talförbudet är upphävt. Nu gäller Jesu ord till sina lärjungar: gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. 1998 så gav regeringskansliet ut en liten bok som hette Om detta må ni berätta. Det var en bok om förintelsen i Europa mellan 1933 och 1945. Den här boken översattes till arabiska och bosniska och kroatiska och serbiska, engelska, finska, persiska, spanska och turkiska. Syftet med boken, det var att människorna inte skulle glömma det fasor som då hade ägt rum. Generation efter generation ska påminna varandra om hemskheterna som skedde. Miljoner människor dog under de mest vidriga och förnedrande och förödmjukande omständigheter. Det får inte falla i glömska eller förnekas. Titeln på boken, Om detta må vi berätta, det syftar på profeten Joels bok, där det första kapitlet, vers 3, heter: det här ska ni berätta för era barn. Era barn ska säga det till sina barn och deras barn till ett kommande släkt. Om detta må ni berätta. Det är säkerligen en både nyttig och mycket angelägen. Men hur mycket den här läses, hur mycket den begrundar den, och hur mycket den här berättar för dina efterkommande, så har den ändå sin begränsning. Den skildrar liv och den skildrar död. Men den skildrar inte evigt liv, och den skildrar inte evigt död. Bibeln, som översatt till hundratals språk, berättar om både evigt liv och evigt Gud. Den är angelägnare än någon annan bok i hela världen. Här kan man verkligen säga, om detta må ni berätta. Här gäller verkligen profeten Joels ord. Det här ska ni berätta för era barn. Era barn ska säga det till sina barn och deras barn till ett kommande släkte. Men vad är det då vi ska berätta? Jo, allt Guds ord. Vi ska berätta för människor att här på jorden har vi ingen varaktig stad. Det hjälper inte att vi aldrig ska glömma förintelsen. Det blir ändå inget lyckorike här. Här vi skiljas från varandra. Här är möda, sorg och strid. Sjunger sångar. Guds folk vet att det blir inget jordiskt tusenårsrike. Men sångaren fortsätter. Men vi väntar bättre dagar i Jerusalem en gång. Alltså det himmelska Jerusalem. Där är ingen tsunami. Där är inga krig. Där finns ingen förintelse. Där finns ingen djävul. Inga tårar. Ingen död. Kära vänner, Jesus visade lite av sin härlighet på berget för några av sina lärjungar. Fram till dess han kommer tillbaka i stor makt och härlighet, så ska vi predika om honom. Vi ska tala om för människor att utan Jesus så är allting förlorat. Evigt förlorat. Att ett liv utan Jesus egentligen är totalt meningslöst. På varje gravsten över människor som har dött utan att ha kommit till tro på frälsaren, så skulle det kunna stå: hans liv var meningslöst. Hans verk var totalt meningslöst. Vi ska predika att allt vad gärningar heter, om än aldrig så stora och underbara, aldrig heller kan ge tillträde till himlen. Det ska vi predika för alla människor, och också för folk i vår kyrka och församling. Också vi behöver påminnas om detta. Också vi behöver ställas inför lagens krav och bli avslöjade som usla syndar. Ingen ska tro att det finns några, vare sig inre eller yttre kvaliteter, som gör oss skickade för himmel och salighet. All egen rättfärdighet ska slås ner av lagens hårda hammare. Men fram till hans återkomst i makt och härlighet, så ska vi också förkunna nådens evangelium för fattiga och arma syndare. Vi ska trösta dem som har en förkrossad ande och är trött och slagen. Dem ska vi trösta med budskapet om att Jesus har tagit hans synd på sig och betalat för och kastat den i havets djup. Hon ska få höra att för Jesus skull så är Gud en nåd. Den som tror detta har löfte om evigt liv. Hon ska få vara tillsammans med Jesus i hans härlighet. En härlighet som varar för alltid. Inte blott en liten stund på ett berg. Tre miljarder såg öppningen av de olympiska spelen i Sochi. När Jesus kommer tillbaka i stor makt och härlighet, då är det inte tre personer som ska bevittna denna härlighet. Ja, det är inte tre miljarder, utan det är oändligt många fler som då ska se honom. Knä ska böjas för honom, alla knä. Vissa knä i fasa och förskräckelse. Många knä i tillbedjan och glädje och salighet. Då, mina vänner, då behöver inte Petrus bygga några hyttor åt oss. Det står där och är beredda och färdiga åt oss från evighet. De väntar på dig av nåd för Jesu Kristi skull. Om detta må vi berätta. Amen. Jag lovar vår Gud och välsignar i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod är till ände och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Så har vi några tillkännagivanden. På onsdag är det bibelstudie här klockan 19. Som ni alla är välkomna till. Och på fredag klockan 18 är det kristendomsskola här och ungdomsbibelstudie. Nästa söndag, som är söndag med Septuagesima, då är det högmässa här klockan 10. Jag vill också påminna om att söndagen därpå, den 23, då är det kyrkstämma här efter gudstjänsten. Och på lördag, alltså den 22, då är det ju konfirmations högtid här i kyrkan, och den var klockan 14. Då är ni alla välkomna till denna högtid. Då tre av våra ungdomar ska beredas för sin första nattvardsgång. Välkomna hit att vittna detta och att stödja dem med trogna förbönet. Jag ska också påminna om ett körläge i Göteborg den 5 och 6 april för de som är intresserade. Kollekten som vi tog upp här förra söndagen till vår församlingsverksamhet inbringade 3270 kronor, vilket är med tacksam erkännes. Och vi ber att idag också få ta upp en kollekt till vår församlingsverksamhet. Den anbefalls naturligtvis till det allra, allra bästa. Må han som är fridens herre ge er sin frid alltid och på allt sätt. Herren vara med er alla. Amen.
Kristus, Guds och Marias son. I tidens fullbordan kom du till vår värld för att frälsa oss från synden och död.
Du lät den utlovade nådens dag gå i fullbordan.
Och Faderns älskade son, som de vise männen böjde knä för och som döptes av Johannes. Du predikade och undervisade, botade och tröstade, förlät och uppmuntrade.
Du kom med livets ljus till den som vandrar i mörker och med frälsningens glädje till den som var dömda att dö.
O Fridsfurste, var en strålande ledstjärna för oss och för människor i vår värld. Låt det glada budskapet om frälsning ljuda ända till jordens mest avlägsna platser. Öppna våra läppar så att vi förkunnar ditt namn för den i vår omgivning som ännu lever utan tro.
Driv oss och din kyrkas missionärer att lysa upp världen med ljuset av ditt evangelium.
O du kyrkans Herre, låt friden härska i våra hjärtan så att vi använder våra gåvor till att villigt tjäna dig och varandra med tacksamhet och glädje. Vaka över våra nära och kära, var de än befinner sig, så att vi kommer ihåg din kärlek och gläds åt din frälsning. Styrk deras tro som är sjuka och missmodiga. Ge hopp åt dem som förtvivlar och trösta dem som sörjer.
Var nådig mot alla och lär oss att återspegla din kärlek i allt vad vi säger och gör.
Hör oss, o Herre, när vi kommer inför dig med våra personliga bön. Hämta till sist hem oss och alla dina troende till det himmelska hemmet, där vi får stå i det klara ljuset av din härlighet och tillsammans med alla dina helgon och änglar sjunga en evig segersång. Fader vår som är i himmel, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
Tacka och lova, tacka och lova.
Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nåd. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er fred. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn.